För några år sedan tröttnade hon på att få den vita käppen avsprungen i Stockholm och flyttade med sambon till skånska Magnarp. Månadens ansikte är RP-föreningens ordförande Kajsa Ramshage. Och så här ser hon ut.
Hur jag ser ut? Börja med den svåraste frågan. Jag har kort mörkt hår som är nästan lika mycket grått som det är mörkt. Blå ögon och jag är sådär 1,66 lång enligt passet. Ja.
Ja, och du ser glad ut.
Ja.
För det mesta tycker jag märkt. Ja. Och så har du glasögon. Just två det. Par.
Ja, både solglasögon och vanliga glasögon. Jag har ju RP och då är man beroende av att kunna ändra hur mörkt det ska vara framför ögonen. Beroende på om solen kommer fram eller om den åker i moln som den är just nu.
RP, hur mycket ser du egentligen?
Jag ser några grader centralt. Men jag brukar säga att det lilla jag ser, ser jag bra. Så jag kan se och läsa en tidningstext i vanlig belysning, liksom köksbelysning eller vad man ska säga. Men samtidigt så har jag inget vidvinkelseende på det hela taget. Och nu åker solglasögonen på. Nu kom solen fram. Jag ser som genom ett smalt hål ut genom världen. Så jag brukar säga att jag ser väldigt långsamt. Så får jag sitta ner och titta på något så kan jag uppfatta en hel bild. Gärna lägger liksom ihop ett pussel av det lilla hålet jag tittar ut genom. Men är det mycket folk som rör sig så är jag liksom mer blind än om jag bara sitter och tittar på en vacker solnedgång.
Klarar du att läsa alltså vanlig svartskrift?
Ja, precis. Det gör jag. Och det blir väldigt konstigt för jag använder ju vit käpp när jag rör mig där det är folk. Om det är ljust och är det mörkt så använder jag alltid käpp oavsett om det finns människor eller inte. För då ser jag, i mörker ser jag ingenting alls. Det är helt blind och det har jag nog varit sedan jag var liten faktiskt. Även om det tog lång tid innan jag och mina föräldrar förstod det.
Mm. Och när det är för mycket sol då också?
Ja, då blir jag ju bländad och då försvinner synen också. Så jag hoppar fram och tillbaks mellan att känna mig ganska seende om jag sitter och läser en bok stilla och inte har jobbat på hela dagen utan ögonen är pigga som jag säger. Till att vara helt blind om jag får solen i ögonen eller billampor i ögonen eller kolmörkt. Men stillasittande i en soffa och läsande så känner jag mig ganska seende just där och då. Så jag har väldigt så här varierande personlighet vad gäller om jag, hur synskadad är jag. Det beror väldigt mycket på miljön runt omkring. Hemma vid där jag vet vad sakerna är går det ganska bra. Men rör man sig på ett kontor, nu kommer min hund skällande här. Rör jag mig på ett kontor där man kanske ställer lite kartonger i korridorerna eller stolar som flyttas fram och tillbaka och sånt, så har jag betydligt mer problem.
Hunden Killa introducerar sig själv här. Kommer springande längs staketgränsen. Vi är hemma hos er i Magnarp. Utanför Vejbystrand, utanför Ängelholm skulle man väl kunna säga.
Ja, det är en bra beskrivning. Utanför.
Jag bor i ett fallrött hus med utsikt över ett stort fält. Och inte så långt ifrån havet och hamnen. Här nere. Och så har ni en hund också som
Inte Killar.
Det var en speciell hund. Den är svart. Här kommer du. Hej, hej. Hej, hunden. Svart huvud och vit kropp. Det var en mullvadsjägare från Holland. Ja, när upptäckte du att du såg dåligt första gången? Det brukar ibland kunna komma smygande, så smygande så att man inte märker det.
Jag fick ju glasögon som fyraåring och jag är 51 så jag är född tidigt 70-tal. Och få glasögon när man är 4 år, det tillhör, då var det ovanligt. De flesta fick först i skolåldern. Men det var för att jag var så kraftigt översynt. Och då talade läkarna om för mina föräldrar att hon kommer inte bli helt bra i med glasögonen. För det går inte att kompensera för så grava synfel. Så att jag fortsatte snubbla var liksom ingenting som mina föräldrar reagerade på. Utan de tänkte att ja, det var det här med glasögonen. De hjälpte inte helt. Läkarna sa ju det. Mm. Så det var först när jag var 13 och jag hade varit och tränat och mamma hade handlat och hon bad mig öppna ytterdörren. Men vi hade glömt att tända ytterlampan. Och jag såg inte dörrhandtaget och hon trodde att jag skämtade. Och jag tyckte att hon var korkad mamma sådär som 13-åringar kan tycka. När föräldrar inte förstår någonting. Jag sa ju att jag inte såg. Hur kunde hon inte fatta att jag inte såg? Det var ju kolmörkt. Det här kan man inte se. Och då gick det upp för mina föräldrar att jag såg kanske lite sämre i mörkret än vad andra människor gjorde. Och sen när jag skulle ville ta körkort när jag var 17 år och 9 månader. Då tyckte de att det kanske är bäst att kolla det här med ditt mörkerseende innan du lägger massa pengar på ett körkort. Mm. Och då konstaterar man på Sahlgrenska att jag såg inget alls i mörker. Och sen med tiden så har mitt synfält krympt också. Normalt seende så är det nästan 180 grader utåt sidorna. Och för mig så är det ett par grader i mitten som jag ser.
Mm. Jag lade din hand på mikrofonen här.
Ja, den var utanför mitt synfält, absolut.
Okay. Ja, då förstår jag.
Och det försvinner ju inte bara från sidorna utan det är ju neråt och uppåt också. Och det värsta som finns när man då har RP och inte ser uppåt är om man går in i skåpsluckor. Och det allra, allra värsta är det när man själv har glömt att stänga skåpsluckan. Då har man ingen annan att skylla på ens en gång. Och blir lite arg och avreagerar sig och skriker över hur dum den var som lämnar skåpsluckan uppe.
Ja, RP, det betyder oftare än andra ögonsjukdomar i unga år också.
Ja, det varierar väldigt mycket. Det är ungefär 300 olika diagnoser numera med olika genetisk orsak. Och en del blir ju gravt synskadade och i stort sett blinda när de är 20-årsåldern. Och andra kommer med i föreningen när de är 40-50-årsåldern och har upptäckt att det fanns en orsak till att de tyckte det var jobbigt att köra bil när det var mörker.
Till vardags så arbetar du med IT.
Ja, jag jobbar med IT. Jag jobbar på Helsingborgshem. Med en titel som heter IT-arkitekt, men det handlar helt enkelt om att man ska få olika IT-system att fungera tillsammans så att data ska flöda mellan dem så att man inte behöver sitta och mata in om igen, utan nu för tiden de flesta system ute på företag sammankopplade till stor del. Och så behöver man byta ut något system och då behöver man fundera på okej, hur kopplar vi ihop det nya systemet med de befintliga och ja, på vilket sätt och hur.
Datorer, är det din grej sedan länge eller?
Ja, jag har jobbat, jag började en gång i tiden som programmerare. Jo, jag har jobbat sedan jag var 22 års åldern inom IT.
Och då ser du skärmen, tänker jag?
Ja, det gör. Däremot har jag svårt att se muspekan. Så jag är expert på kortkommandon. Och sen har jag börjat öva på att använda talsyntes och jag gick faktiskt en punktskriftskurs. Inte för jag tror jag kommer behöva det i närtid, men jag ville veta hur lång tid kommer det ta för mig att bli duktig på det här så att man kan använda det professionellt och konstatera att det behövs mycket övning. Alltså lära sig grunderna går ganska lätt och snabbt, men för att få upp någon läshastighet så behöver man nog studera ganska flitigt. Men jag hoppas på att när synen börjar bli så dålig att jag faktiskt ska, att den inte ska bli abrupt sämre utan fortsätta i samma takt ungefär som jag gjort hittills.
Programmerare, de jag har träffat har varit, vad ska jag säga, de har nördat ner sig i för andra kanske lite udda saker.
Ja.
Språk till exempel, lära sig fornsumeriska eller någonting sånt.
Jo, det finns ett stort drag och sånt i IT-branschen och kanske framförallt bland programmerare. Och jag gör också lite sådan att jag kan snöa in på något. Jag håller på med, sambo jag med cidertillverkning hemma med äppelsider. Det är jätteskoj. Jag testar lite olika vad man kan göra. Vi har hund, det kan man också nörda ner sig mycket i. Vi har en 3D-skrivare, det kan man också nörda ner sig väldigt mycket i hur man ska...
Vad gör du för grejer på 3D-skrivaren?
Mest sådana här praktiska lösningar hemma. Precis sambon och jag har tagit fram ett litet ställ och laddningsställ för de olika grejerna man behöver ladda. Hörlurar och mobiltelefon och så att man kan ställa upp det halsskåpet hemma på ett bra sätt. Litet galler och fixa i brevlådan så att inte posten blir blöt när det regnar och det lägger sig vatten i botten på brevlådan. Lite så här små grejer som man det borde antagligen, det finns säkert. Men så vill vi ha det precis så att det passar för oss. Och, ja.
Fixa grejer. Ja, och så träna hund då kanske som kommer här och sniffar på micken.
Ja.
Den får du inte äta upp.
Nej.
Hej.
Ja, precis. Där håller vi på med lite spår och apportering. Och så har vi hållit på nu under våren med något som jag tycker är väldigt roligt. Specialsök. Det är på samma sätt som man tränar hundar som letar droger. för tullen och liknande, eller polisen. Samma sorts träning, men vi kör inte med något knark, utan då har man en leksak som kallas Kong som hunden ska leta efter. Och sen kan de här bitarna, klipper man sönder den så blir mindre och mindre bitar för hunden att leta efter, och så gömmer man dem inomhus eller på ett släp till exempel för fordon eller ute i trädgården, och så ska hunden söka upp bitarna och markera. I vårt fall så vill vi att hon ska stå stilla med nosen riktad mot den grejen hon letar efter. Hon tycker det är vansinnigt skoj.
De som hör dig hör att du inte kommer härifrån.
Nej, precis.
På västkusten.
Ja, precis. Jag kommer från Kungsbacka, strax söder om Göteborg. Och sen har jag bott lite drygt 25 år i Stockholm. Innan sambon och jag började tycka att det började bli trångt i Stockholm de sista åren, och kom fram till att vi skulle flytta någon annanstans.
Trångt?
Ja, det är, man har byggt mycket hus, men man glömde av att det behövs kollektivtrafik och vägar också. Så det blev, när man som jag åker med vit käpp i kollektivtrafiken, så blev det ju, folk sprang över käppen så den gick sönder. Folk sprang över käppen så den gick sönder och sprang vidare till sin tunnelbana. Och där någonstans började jag bli väldigt less på Stockholm och kände att det här går inte längre. Det började kännas otryggt helt enkelt. Det kändes som nästa steg blir att någon tacklar mig ner på spåret och springer vidare.
Det låter lite som nidbilden av stressade stockholmare.
Ja, tyvärr finns det vissa sanningar. Nu får jag väl lägga till, inte alla stockholmare. Jag har ju själv varit stockholmare. Så. Men tyvärr för många som betedde sig sämre och sämre.
Ja, varför Skåne då? Och Magnarp?
Det är vackert här. Och vi funderade på Göteborgstrakten, men det blir, vad jag har hört från synskadade vänner där, så är det lite samma sak som i Stockholm. Det blir trängre och folk knuffar och beter sig sämre och sämre. Och vi vill gärna ha någon form av sjö eller hav eller någonting sånt i närheten. Och då blev det till sist Magnarp.
Skälderviken, inte så långt härifrån.
Nej, precis. Ja.
Stort hus och stort trädgård ni har.
Ja, det var ju idén att odla lite. Sen kunde vi inte så mycket om odling innan vi började, men man lär sig efterhand.
Jordgubbar eller smultron?
Det är smultron på den sidan och jordgubbar på den sidan.
Och lök av något slag.
Sedan ser allting lite tilltuffsat ut efter den där stormen Hasse som drog in här. Men lite tomater finns det i alla fall.
Ja, de ser utan problem.
Ja, de lyser röda. Det finns sorter av tomater som är gröna. De tänker jag aldrig odla, för det är ingen större mening med, tror jag. Jag kommer aldrig hitta dem.
RP-föreningen, ja, retinitis pigmentosa, är du ordförande för. Vad är det?
Ja, det är en förening för alla som antingen har en... Numera så börjar RP faktiskt bli... Måste jag börja med namnet RP. Det börjar bli lite föråldrat namnet. Vi funderar på att byta namn på föreningen. Men det är ju väldigt väl etablerat också med RP-föreningen. Men RP betyder ju egentligen retinitis pigmentosa. Men vad vi i föreningen räknar med är alla ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar. Och degenerativ betyder att den blir sämre helt enkelt. Så näthinneförtvinningar som är ärftliga helt enkelt. Och då har man ju Stargardts, man har LCA, Lebers. Och det finns en massa olika varianter. Så alla som har det är välkomna. Och även alla anhöriga eller andra som är intresserade, som ögonläkare, optiker, syncentralspersonal. Vi vill sprida information om dels hur det är att leva med RP, men också vad pågår inom forskningen. Det var där det startade en gång i tiden med RP-föreningen. Att det var så svårt tidigt 90-tal att få reda på någon information. Och idag är vi lite drygt 600 medlemmar. Och vi är en branschförening inom SRF. Orsaken till det är att vi ser att vi har väldigt mycket gemensamt och kan ha väldigt bra nytta av varandra. I RP-föreningen är vi väldigt bra på forskningen. Vi arbetar också med att ordna träffar så att man får lära känna andra i samma situation. Sedan ser vi att SRF har ju den stora styrkan att vara betydligt större. Och och arbeta mer med politiska frågor som vi också har nytta av i RP-föreningen. Skulle vi som en liten patientförening med 600 medlemmar komma och säga att vi tycker det är bra om det är ticksignaler på övergångsställena, så är jag ledsen, det är väldigt få som skulle lyssna på det. Jag tror till och med en del kommuner skulle man nog säga att vi har ingen som har RP som bor i den här lilla kommunen. För det kanske man inte känner till i någon liten kommun så här. Nu drar jag till med Ragunda bara för skojs skull, fast jag inte vet om vi har några medlemmar där. Så då kanske det hade blivit nekat. Och här ser vi ju att det finns en jättestyrka med SRF.
RP brukar ju slå igenom när man är ung. Har ni en yngre medlemskåren i SRF också?
Ja, det har vi. Merparten av medlemmarna är i yrkesverksam ålder. Men det finns ju också barn som är medlemmar och föräldrar till barn som har RP. Sen har vi en del äldre också givetvis, för det är ju inte så att folk hoppar av från föreningen när de har massa bra kompisar och liknande bara för att de passerar pensionsåldern. Men huvuddelen ligger, jag skulle nog gissa på, om man tittar på en så här klassisk klockkurva, nu håller jag på att vifta på mikrofonen igen, klassisk klockkurva, så är väl merparten mellan 30 och 60 ungefär i den stora medlemsgruppen.
Sa Kajsa Ramshager, ordförande för RP-föreningen i Sverige. Reporter i Magnarp var Mats Sundling.